Idag har Vatikanradions skandinaviska redaktion glädjen att tala med Elisabeth Stenborg. God morgon Elisabeth.
God morgon.
Jag ringer till dig angående din bok med titeln Som det verkligen var, som nyligen kom ut. Kan du berätta för oss om boken?
Den kom till på ett lite lustigt sätt. Jag arbetar nämligen på den katolska kulturtidskriften Signum. Och där har jag skrivit ett antal artiklar om allt möjligt, men bland annat då om konvertiter. Svenskar eller nordiska personer som har övergått till katolska kyrkan. Och så var det någon som sa att det är ju trevligt i och för sig då att de finns i dessa olika nummer av tidskriften, men det skulle vara praktiskt att ha dem samlade i en bok. Så då tänkte jag att då gör jag väl det då. Så att jag satte ihop de här, omarbetade dem naturligtvis. Och artikeln om Barbara Alving har inte varit publicerad förut, utan den är ny då.
Vilka är de övriga personerna i boken?
Ja, det är en 1800-talsförfattare som skrev sagor och så vidare. Hon heter Helena Nyblom och var gift med Carl Rupert Nyblom, professor här i Uppsala i estetik, slutet av 1800-talet. Och sen är det Sven Stolpe, Eva Alexandersson, Marika Stjernstedt. Hon var visserligen inte konvertit, men hon var uppfostrad från början katolskt, men hade glidit bort ifrån kyrkan väldigt mycket och återvände sen. Så att jag tyckte hon kunde passa in där i alla fall. Och sedan är det Sigrid Undset och Barbara Alving då. 6 stycken.
Titeln Som det verkligen var. Man får en idé om att man egentligen inte vet hur det var.
Nej, alltså titeln har jag faktiskt ifrån Barbara Alving. För att hon hade tänkt att hon skulle ge ut sina memoarer. Och under den titeln Som det verkligen var. Därför att Barbara Alving var väldigt trött på bilden av sig själv som den här krigsreportern och alert och med basker och i händelsernas centrum hela tiden. Och hon var ju mycket mer komplicerad än så. Hon hade väldigt depressionsperioder och så vidare och konverterade också till katolska kyrkan. Så att hon hade tänkt att hon skulle ge ut sina memoarer under den tiden som den verkliga bilden av Barbara Alving. Sen kan jag tycka då att jag tyckte det var en bra titel, samtidigt är det lite pretentiöst kan jag tycka då, för jag kan ju inte veta som det verkligen var. Men jag har försökt ge en bild av dessa olika personer som jag tror att de var.
De var alla kulturpersonligheter.
Ja, det var de allihop.
Du som nu har lärt känna dem närmare genom deras skrifter och genom att ha sökt i deras liv, kan du se någonting som de mer har gemensamt?
Det är ju det här sökandet då, att det dröjer för dem allesammans innan de hittar hem till katolska kyrkan. Men då upplever de Barbara Alving till exempel väldigt tydligt att här är den fasta grunden och här har de hittat hem. Men i synnerhet i slutet på 1800-talet så var det ju verkligen väldigt kontroversiellt att konvertera till katolska kyrkan. Så det blev ett väldigt väsen när Helena Nyblom gjorde det här i Uppsala då. En stor tidningsdebatt och så vidare. Man talade om den katolska faran och det fanns ju nästan ingen församling heller här i Uppsala och knappast i Stockholm heller. Så att det var ju inte så lätt för dem som konverterade då. Sen kan man notera här att till exempel då Eva Alexandersson och Sven Stolpe och även Marika Stjernstedt, men inte så mycket. Men de har ju då haft Gunnel Wallqvist som en mentor eller vad jag ska kalla det. Som har hjälpt dem på vägen så att säga. När det gäller Sigrid Undset så fungerade Helena Nyblom just på det sättet då.
De kände varandra, vilka?
Några kände varandra så där, ja, just det. Sen att jag valde just de här, det beror ju också på att de var betydande kulturpersonligheter, deltog i debatter och skrev väldigt mycket och var väldigt kända på sin tid. Och sen dör de och så blir de nästan bortglömda. Nu gäller inte detta Bang just i år därför att det är 100 år sedan hon föddes. Så då har det kommit ut en del böcker och så. Men för övrigt så är det förbluffande tyst om dem. Och det tycker jag är lite märkligt. Sigrid Undset var ju väldigt på bettet att försvara den katolska tron. Och så där. Så att hon fick väldigt mycket kritik för det. Samtidigt så är hon ju en av de få kvinnliga Nobelpristagarna i litteratur.
Den enda utav dem som är man är Sven Stolpe. Mm. Berätta något om honom för våra lyssnare som man kanske inte vet.
Ja, han var ju också oerhört känd och medverkade när tv kom då på 60-talet, så var han ju väldigt mycket med i tv-debatter och i radiodebatter tidigare och sådär. Det som hände honom i hans ungdom, det var att han blev, för han fick TBC och vistades på sanatorier. Och den första skönlitterära bok han skrev, den heter I dödens väntrum, och handlar just om upplevelsen att som ung då drabbas av död. Då var det ju praktiskt taget en dödsdom innan penicillin och sånt fanns. Så det enda man hade att det var sanatorier och frisk luft och att försöka göda sig med mjölk och grädde och sånt där. Och möjligen, och det drabbade Sven Torpe då, med thoraxbehandlingar som man försöker sätta och spruta in kväve i lungan och få den att falla ihop och på det sättet överleva då. Så han hade bara en tredjedels lunga kvar när han kom ut ifrån sanatoriet. Sen har han en lång väg till, han deltog väldigt mycket i samhällsdebatten och han var väldigt förtjust i Frankrike och fransk kultur och gjorde sitt bästa för att informera svenska folket om den franska kulturen. Han skrev flera böcker om franska författare och François Mauriac och André Gide och Bernanos och så vidare. Och sen kom han till någon sorts tro och då det första han anslöt sig till det var den här Oxford-rörelsen, det som sedan blev moralisk upprustning, MRA. Och där var han oerhört aktiv och väldigt, ja, deltog och i debatter och så vidare. Och så småningom efter kriget då, som när Finland angreps under andra världskriget, så hade han tänkt sig att han skulle han enrollerade sig som frivillig. Men med den lungkapacitet han hade så var det ju inte tal om att han skulle gå ut i fält. Utan han blev då beordrad att han skulle rapportera till de övriga nordiska folken och till världen i övrigt om Sovjetarméns framfart i Finland och om den finska arméns tapperhet och sådär. Och det gjorde han och med sån eftertryck så att han blev beskyld då för att ha nazistsympatier. Och det var ju väldigt orättvist för att han skrev flera böcker och artiklar också om diktaturer i allmänhet, både kommunismen och nazismen och fascismen då. Han talar efteråt om de svarta åren under kriget. Han tyckte det var väldigt arbetsamt. Sen så fort kriget tog slut så begav han sig så fort som möjligt till Frankrike, till Paris. Där han ville konvertera och han ville få fast mark under fötterna. Och gjorde så också så småningom. Men han hade som sagt också kontakt då med Gunnel Wallquist. Och sen har han ju då skrivit, han är ju mest känd kanske för sina biografier. Heliga Birgitta tror jag alla många känner till. Han doktorerade på en mycket omtalad avhandling om drottning Kristina. Det blev ett väldigt väsen i Uppsala när han disputerade på den. Och sen har han skrivit om Jeanne d'Arc också. Och det är många som anser att just boken om Jeanne d'Arc, att det är den bästa han har skrivit. Det är mycket kontroversiell här. Han dog över 90 år gammal. Och det lustiga är att jag fick en recension i Katolsk magasin där man anmärkte på att jag inte hade skrivit någonting om hans familj. Och jag förstår det jag skrivit om kvinnornas familjer och så vidare. Att jag inte skrev om Stolpes familj, det berodde helt enkelt på att han själv aldrig så vitt jag kunnat se, varken i intervjuer eller i artiklar eller i memoarer, så nämner han något om sin familj. Det är lite påfallande kan man tycka. Han var gift med en kvinna som heter Karin Euler, von Euler, och har fyra barn. Bengt, Monica som är död, Lisette som gifte sig med Allan Schulman och en yngre pojke som Sverker tror jag, eller Staffan Nylund, han bor utomlands i alla fall. Och den här Lisette gift med Allan Schulman, deras Stolpers barnbarn är alltså Alex Schulman. Och Alex Schulman är bråsrum lite på sin morfar skulle jag tro, för att det är det här väldiga temperamentet, den här förmågan att bli osvän med alla möjliga människor, att vara kvick i repliken och så vidare. Men å andra sidan en förmåga att lyssna, att vara varm och inkännande. De som såg sommarpratarna eller hörde han sommarprat vet att han har ju andra sidor än den här hetska polemiken. Så att jag tror att Stolpe och hans barnbarn är ganska lika. Jag känner inte Alex Schulman, så jag vet ju inte, jag bara hört och sett honom.
Du har fördjupat dig i flera personer under dina år i studier. Mm. Är det någon person som nu knackar på din dörr?
Jag skrev ju min doktorsavhandling om Harriet Löwenhjelm. Jag vet inte om det är ett namn för dig. Hon var konstnär egentligen, men skrev också dikter och dog mycket ung. 1918, bara 31 år gammal, just i lungtuberkulos. Sen har jag en rysk författare som heter Sevlid Mikhailovich Garshin som jag, min man har skrivit om och som jag har skrivit en artikel i Signum om för ett tag sedan. Han är väldigt, också dog väldigt ung, han blev mentalsjuk och tog livet av sig. Men han är oerhört fin novellist och inte alls känd i Sverige, så det skulle jag vilja skriva lite mer om någon gång. Sen finns det ju andra, Sendel Blanc till exempel, och Per Lagerkvist har jag sysslat lite grann också. Lagerlöf förstås.
Ja, nu återstår bara att rekommendera den här boken för våra lyssnare, så man kommer de här personerna lite närmare.
Ja.
Lär känna dem lite bättre. Och jag tackar dig så hjärtligt, Elisabeth Stenborg, för att du har presenterat dem och din bok för oss.
Ja, tack ska du ha.